Spoiler alert. Spoiler alert.
Innan vi börjar, en liten spoilervarning. Därför att redan från början i programmet så avslöjar vi avgörande detaljer om White Heat från 1949. Så att vi rekommenderar att om du vill bli överraskad, se filmen innan du hör vårt samtal. Den går att hyra på Apple TV Plus, alltså det som förr heter iTunes, eller YouTube. Annars är det förstås fritt fram. Programmet kan börja.
You might as well come down, Jared. There's no one left but you.
Come and get me!
Get the gun, Hank.
Ja, lika bra att börja med det alla minns av White Heat, glödhet från 1949 ifall man har sett den. Nämligen scenen där gangsten Cody Jarrett har jagats upp på ett kemikalieraffinaderi, tror jag att det är. Han kommer inte undan och han börjar skjuta på bränsletankarna. Ja, man blir lite tagen.
Ja, alltså den här filmen, den är så intensiv från start till mål. Och det är ett sanslöst slut alltså.
Ja, det är det verkligen. Men alltså det här säger verkligen någonting. För alltså det är verkligen, det är liksom en stor film i alla bemärkelser. Det är en film som tar i, alltså den är högljudd och våldsam.
Och hård. Ja. Den är oerhört grym. Jag ska säga då för ordningens skull att vi som sitter här är då jag, Göran och CG, hej.
Hej.
Och Johan, hej.
Tjenare.
Vi måste hinna kommentera innan vi kommer in på andra spörsmål i fråga om den här filmen. Den här repliken.
Ja.
Made it, ma! Top of the world! Dels så passar den så bra i filmen, men den är en sån där replik som lever sitt eget liv. Det är en av de absolut mest klassiska filmreplikerna i filmhistorien. Jag kan berätta att amerikanska filminstitutet, som älskar att göra listor, inte bara på de bästa amerikanska filmerna utan ja, allt möjligt. Den här glödhet, White Heat, förekommer på flera listor. Bästa gangsterfilmer, bästa 100 amerikanska filmer och så vidare. Men den här repliken, Made it, ma, top of the world, den är nummer 17 av mest minnesvärda amerikanska filmrepliker. Och då kan man tycka, nummer 17 är väl inte så mycket att skryta med. Och då kan jag säga, det är det absolut. Därför att de, på 10 i topp, då måste det vara typ Gudfadern eller Trollkarlen från Oz eller Borta med vinden. Det är den nivån. Och Bond, James Bond, nummer 22.
Ah, så White Heat slår Bond alltså.
Och I'll Be Back från Terminator, nummer 37. Okay. Det är inte illa med nummer 17.
Alltså nu förväntar jag mig inte att du har hela listan i huvudet. Jag bara liksom undrar, för det finns ju en annan väldigt klassisk replik med en dödsscen med James Cagney. Det är inte han själv som säger det, men han blir skjuten. Och då kommer det fram, det är en kvinna tror jag, och pekar på honom och säger, he used to be a big shot.
Den finns ju garanterat med, men som du, jag har ju då inte alla 100 i huvudet, men det finns, jag menar, ett antal från gangsterfilmer, Little Caesar, is this the end of Rico? Ja, som sagt, det finns ett antal.
Finns den här Farmor Melker, varför badar du alltid med kläderna på?
Nummer 3 tror jag på amerikanska filminstitutet.
Ja, alltså den är då, som du förstår, inte en amerikansk replik.
Jag tänkte
du trodde att den skulle få en hedersplats. bästa utländska filmreplik. Det är alltså filmens slutreplik, men det bäddas ju för den även tidigare filmen.
Ja, men verkligen. Det är så kul, för eftersom man är så medveten om, vi har ju liksom skämtat om den själva också, vi tillsammans. Så när jag nu såg om filmen senast, så tänkte jag just på när den kommer flera gånger tidigare. Och mamma, det är ju någonting som mamman säger till honom, så här, top of the world, son.
Alltså, ja, och han svarar, top of the world, ma.
Ja.
Vi återkommer till det här förhållandet mellan mor och son många gånger i programmet, skulle jag gissa. Jag ska också berätta att det här är ju en film som är en favorit för oss alla, men vi anlände till beslutet att prata om just den efter en viss vånda. Vi hade tänkt att göra ett helt vanligt program med tv och aktuell film, men sen så såg vi Palm Royale som vi hade tänkt att prata om, komediserien. Och den höll inte riktigt. Det var inte bara det att vi inte riktigt gillade den. Det var inte speciellt kul att prata om. Så att då måste vi hitta på någonting annat. Så att vad vi gjorde är att vi pratar om filmen, Kaptenen, den italienska filmen, som Patreon-inslag recenserade vi den. Och så tog vi en klassiker. Och vem blev jätteglad då? Om inte C.G. Karlsson.
Ja, lustigt nog. För egentligen är det ju du som är Cagney-fantasten av oss.
Ja, vi har ett riktigt gammalt gnabb. Alltså det härstammar från typ början av 90-talet när du föredrar Humphrey Bogart och jag föredrar James Cagney som klassisk gangster och noir-gubbe.
Ja, lite som att jag föredrar Pelle och du Stina i Saltkråkan. Inga ja. Jämförelser i övrigt.
Är Pelle Saltkråkans Bogart?
Jag vet att du skulle säga det, men jag ångrar att jag sa något.
Är det här lite grann en Fred Astaire eller Gene Kelly-diskussion?
Det är lite grann så, fast jag tror faktiskt att det finns på allvar paralleller mellan Pelle och Stina. Därför att Pelle är ju en mer tragisk gestalt. Han känner så starkt, precis som Bogart gör. Medan Stina är ju mer, hon är mer intensiv och lite galen. Lite grann som Cagney.
Cody Jarrett och Stina. Och Cody Jarrett är ju då Cagneys figur här. Men bara för att förklara, jag blev glad för att jag har ju så att säga mer och mer börjat gilla en del av de här gamla Cagney-filmerna. Jag menar, jag inser hans storhet. Och den här är så... Och den var ändå ännu bättre än vad jag mindes nu när vi såg om den här om kvällen.
Den är väldigt speciell. Alltså just därför att det är så mycket i den. Alltså det är inte en film, det är ju flera filmer.
Alltså det känns nästan som en liten, vad heter det, limited series. Alltså det finns ett fängelseavsnitt och det finns två olika kuppavsnitt, flykter.
Väldigt mycket om polisens arbete, vilket ju var det enda med den här filmen som är, tycker jag, igenkännbart från andra filmer, eller åtminstone en del av en trend från den tiden, att man får följa polisens arbete väldigt mycket.
Det är lite Sjövall-Valia fast 20 år tidigare.
Precis, och sådana filmer blev ju stora i slutet på 40-talet och det fortsatte en bit in på 50-talet. Men alltså bortsett från just det så kör ju den här filmen sitt helt egna lopp, får man väl säga.
Den är unik på så många sätt som vi kommer in på. Innan vi går vidare vill jag bara fråga dig, Johan, eftersom jag och Sega har haft diskussioner om Cagney mot Bogart i många, många år. Vad är din ställning i den frågan?
Alltså jag gillar båda. Jag har ingen stark preferens vare sig åt det ena eller andra hållet. Sen ska jag då säga att till skillnad från Sega, du gör ju väldigt stor skillnad på... Alltså den tidige, som du säger, lite råttlik gangster Bogart och när han är leading man, ungefär från High Sierra och ännu mer från Casablanca. För mig är liksom Bogart lika mycket gangster, och då är ju inte skillnaden mot Cagney så stor.
Nej, och jag vill upprepa att alltså numera jag tycker att Cagney är otroligt häftig skådigt. Och jag tror att det lever nog kvar i mig. Alltså min Bogart förbläst, den föddes ju när jag var liksom grabb, och då tyckte jag helt enkelt att han var så cool bara. Det var lite så här idolaktigt. Jag menar, han hade Bogart poster på väggen. Alltså jag tyckte han såg så cool ut, och då tyckte jag liksom att James Cagney såg rätt lustig ut.
Ja, men det gör han ju.
Och jag menar, jag tror det finns kvar i mig, alltså förstår du? Så att jag menar, idag ser det lite annorlunda.
Cagney är ju lite grann, alltså svårt att jämföra med, han var verkligen sin egen sort, men till typen var han ju mer en sån här Ernst Hugo Järegård, att det fanns någonting så explosivt, alltså han kunde uttrycka saker så stenhårt och fortfarande behålla någon slags trovärdighet, det fanns så mycket energi i honom.
Jo, han är också en showman, alltså han började ju som dansare. Och det finns en hel del gamla musikaler där man kan se honom dansa. Till exempel Footlight Parade, en gammal 30-talsfilm som är helt fantastisk. Eller den, tror jag, enda film han fick en Oscar för. Det hör ju inte till hans bästa, men som heter Yankee Doodle Dandy, som är en sorts biografifilm om en låtskrivare som heter George M. Cohan.
Vi kommer in på det sen, men Cagney ville ju från början inte göra White Heat. Han var trött på den här gangstergenren. Han sa någonting om att jag har bara läst citatet, jag har inte hört det, men han låter så trött i mitt huvud. Han säger, om jag bara kunde få göra en enda film som man kan se med hela familjen. Men Yankee Doodle Dandy var ju faktiskt en sån film. Och det säger någonting om Cagneys storhet, att det finns rätt många som man skulle kunna lansera som hans bästa filmer.
Ja, alltså, verkligen.
Public Enemy, en del skulle nog säga faktiskt Yankee Doodle Dandy. Men jag tror att många kanske anser om att det ändå är glödhett.
Borde vi inte egentligen säga lite om själva upplägget, vad den handlar om, kommer jag på?
Jo, det kan vi absolut göra. Det handlar om gangstern Cody Jarrett, som är filmhistoriens största och värsta mammas pojke fram till Norman Bates 10 år senare, eller 12 eller vad det är. Han leder ett gangstergäng där hans mamma ingår, Ma Jarrett. Och även hans fru, Verna, som spelas av Virginia Mayo, som är, hon är inte ett offer alls. Hon är inte heller någon sån här femme fatale, iskall, supersmart noir-kvinna. Alltså hon är bara en ganska realistisk skillnad gangsterbrud som liksom hänger med och vill ha stålar.
Och liksom utgår från situationen nu. Vem har jag nytta av nu?
Exakt.
Alltså, och det är också väldigt roligt hur hon presenteras i filmen. Alltså den här filmen är ju så otroligt, i och med att den packar in så enormt mycket, för att den är ju, på ett sätt är den ju lång för att vara en gangsterfilm från den här tiden. Den är upp på 2 timmar. Men det är enormt mycket som liksom packas in i de här 2 timmarna.
Det är inte
timmarna.
En död sekund.
Nej, och saker, den innehåller ju nästan ingen, vad man i normala fall skulle kalla exposition alls. Utan det är liksom små, korta scener som liksom säger allt om vilka figurer det är. Och det är så väldigt roligt, den första gången man ser Virginia Mayos rollfigur så ligger hon och sover och snarkar ljudligt, och det är liksom inte någon sån här glamourinledning.
Det tänkte jag också på. Det var så, just för att hon är ju liksom en snygg blondin, ja, ja. Och ganska ung. Hon var 29 år tror jag när filmen gjordes.
Alltså de övriga filmerna hon är kända för, där är hon ju en sån här glamourmusiktjej. Ja.
Och då är det ju så, för det är klart att det är med, alltså de har bestämt så här ska det vara. En ung snygg kvinna som snarkar, det är naturligtvis, så är ju livet, men det brukar ju inte vara så i Hollywood.
Nej, så i synnerhet inte 1949.
Nej, och det finns en annan sån scen som jag tycker är väldigt rolig också. Det är ju, för de har ju på sitt märkliga sätt ett ganska kärleksfullt förhållande, och vid ett tillfälle när hon ska kyssa Cagney så funderar hon och så spottar hon ut tuggummet innan hon gör det.
Och jag älskar det ögonblicket också. Det säger så mycket om henne och om deras förhållande, att ja, men nu är han på lite gott humör, han får en utan tuggummi. Det här är ett ganska bra upplägg för att lyssna på en scen. Det här är en scen ganska sent. Cody, han har rymt från fängelset där han har hamnat och upplevt många hemskheter, och han ska hämnas i det här läget på Verna, frun, för hon är otrogen när han är i fängelset med gangsterkumpanen Big Ed, en annan medlem av det här gänget. Och de båda tillsammans har dödat Codys älskade mamma. Så han är verkligen inte glad. Och han överraskar Verna, som ljuger som en häst travar.
I said I'd be back. Now tell me you're glad to see me. Only say it low, so nobody can hear.
Cody, I'm so glad to see you. I've been praying you'd come back. I couldn't stand any longer. I was running away.
From Big Ed?
Yeah.
What's the matter? Don't you like him?
No, no.
Maybe you shouldn't have teamed up with him in the first place, huh?
I couldn't help it, Cody. He said if I didn't go away with him, he'd have you killed. All I wanted was for you to come back. That's the truth. I love you, Cody. I love you.
Let Ma die.
No.
You know, didn't even raise a finger to help her. You just stood there and watched Big Ed kill her.
I tell you, you got it wrong, Cody.
Maybe you even thought it was funny. An old woman taking on a guy like that, huh?
No. I tried to warn her, but he caught me and beat me. Then when Ma came, he was waiting for her, and I can't tell you.
Tell me.
He got her in the back.
Hon är ju en överlevare, Verna. Hon ljuger så snabbt hon kan.
Och alltså just den här scenen så finns det en väldigt tydlig parallell till en annan filmklassiker. Alltså Våra bästa år, som handlar om hemvändande soldater. För där är det då inte en gangster som kommer hem, utan en soldat, en krigshjälte får man väl säga. Han har gått oerhört bra för honom i kriget, han har blivit befordrad. Men sen så måste han tillbaka till sitt gamla jobb som underbetald soldadjörk. Och då har hans flickvän, spelad av Virginia Mayo, varit otrogen med en sleazy typ spelad av samma gubbe som spelar sleazy typ här. Så det här är ett lömskt par.
De ska man inte lita på. Andra sidan ska man inte lita på någon i den här filmen. Det finns inte någon... Jo, men det finns ju poliserna som gör sitt jobb. Men annars, de här gangstrarna, det är väl de minst glamoriserade gangstrar man kan tänka sig.
Absolut. Och den är ju full av just överraskningar. Så här små vändningar inom den här gangstergruppen också.
I sanning. Handlingen då, helt kort. Det handlar om, som sagt, gangsten Cody Jarrett som spelas av en övre medelålders James Cagney. Han var 49, skulle precis fylla 50 när den här filmen spelades in. Och han är gammal dansare och han rör sig graciöst, får man säga. Det finns flera scener där han får visa det. Ofta våldsamma scener då. Men han har lite kagge och han börjar bli en gubbe. Och det gör att det blir väldigt speciellt att han är då modersfixerad. Det är då Ma Jarrett, hans mamma, som hela tiden är med. Och som på något sätt delvis är hjärnan bakom de här kupperna, förstår man. Och ingen får säga ett ont ord om henne. Och det hela börjar med en kupp mot ett tåg, en värdetransport. De försöker fly med pengarna, det går så där. Och han hamnar i finkan, men han har en plan med att hamna i finkan, Cody. Det hela utvecklas, han flyr från finkan, planerar ett nytt rån. Behöver man veta så mycket mer? Han jagas hela tiden av polisen. Det är en undercover-snut som hamnar i hans cell. Så att det är liksom en parallellhandling att Cody vet inte att en av de här medlemmarna i gänget i senare delen av filmen är ju då en snut. Därmed så kan väl spelet börja, kan man säga.
Alltså det är ju något speciellt med det här med mamman. Jag gärna, eftersom det finns ju alltid något lite extra skrämmande. Hon är ju verkligen en supergangstermamma.
I'll take care of them when I get out.
That's what I told myself. And I'll help you, Cody, like always. You'll be out soon. Back on top of the world.
With your arm, well, nothing can stop me.
That's right, son. Only you gotta be careful.
Ja, det finns ju inget sentimentaliserande i skildringen av henne överhuvudtaget.
Nej, ja, det så här kan man ju säga. Det finns ju liksom en ömhet mellan de två. Alltså, de älskar ju varann på ett inte helt sunt sätt.
Nej, alltså det är inte direkt incestuöst, men det är ändå väldigt speciellt att se den här medelåldersmannen sitta i knät på sin mamma och bli tröstad.
Och just det här att hon är så stenhård när det gäller det de håller på med gangstrakt. Och då tänker jag lite på... Jag vet inte om du såg den, Johan, men jag kommer ihåg att vi såg den här australiensiska Animal Kingdom.
Jo då, jag har sett
den. Du såg den också. Ja. Och där fanns ju också en sån här mamma och mormor, för hon var ju, hon var ju mamma och mormor. Och hon var ju också så här oerhört läskig. Hon var ju liksom en
sociopat. Man förstår att i filmen, man får inte träffa Codys pappa, för han är död sedan länge i filmen börjar, men han dog in the nut house. Han var psykiskt sjuk. Och det känns ju som att den här mamman är, jag vet inte ifall hon är det, men hon har ju på någonting saknas. Hon är absolut inget samvete förutom då i förhållande till sonen. Och samma sak gäller ju åt andra hållet. Det är ju besvarat. Han bryr sig ju mycket, mycket mer om mamma än vad han bryr sig om Verna. Virginia Mayo. Ska vi nämna då att hon som spelar mamman här, hon gjorde inte speciellt många filmer. Margaret Wycherly hette hon, engelska egentligen. Mm. Hennes andra stora roll i filmhistorien, som inte har riktigt gett då samma avtryck som den här, men ändå, det är Sergeant York, där hon spelar mamma till Gary Cooper i en Howard Hawks film.
En betydligt mer öm mamma.
Ja, fast den tröskeln är ju väldigt låg.
Ja, ja.
Och huvudtaget så kom hon ju igång med filmkarriären. Hon var 60 år när den här Sergeant York-filmen, så att liksom, hon kom igång väldigt sent med film. Hon var teater- och scenskådis innan.
Ja, och det som utmärker den här rollen är att om det här hade varit en film av John Ford, han var väl lika besatt av sin mamma som Cody Jarrett var, sin känns det som i alla fall när han skildrar mödrar på film. Alltså det finns någonting oerhört tårindränkt och så. Och det finns inte, som sagt, ett spår av detta här. Och det tycker jag är beundransvärt med Margaret Wycherly. Alltså hon ber oss inte en sekund att tycka om den här personen.
Nej, och det är på sätt och vis väldigt naturligt för oss att börja tala om mamman, för det var också så idén till filmen uppstod, att det här är en sån här typisk amerikansk arbetsprocess. Det finns en person som har skrivit en story, alltså när det kopplats in manusförfattare, och den här filmen, den var ju en stor succé och den fick mestadels bra recensioner, men det var också så att de kritiker som hyllade filmen sa också att de trodde att det kunde nästan vara farligt att se den, och det gjorde också att man vågade inte riktigt Oscar-nominera folk, så till exempel, det är helt ofattbart, men Cagney fick inte ens en Oscar-nominering för filmen, utan den enda nomineringen ifrån White Heat kom till en kvinna som hette Virginia Kellogg, som var hon som hade själva idén. Och hon var en lite speciell person också, att hon var besatt av den här kvinnliga gangsten Ma Barker. Som det finns ju flera filmer om henne.
Ja, den mest berömda är då Bloody Mama med Shelley Winters och med Robert De Niro, en mycket, mycket tidig roll som en av hennes pojkar.
Ja, och en sak som hände efter den här filmen, för du nämner ju då att det är en polis som har en central roll, som så att säga tar sig in i fängelset, alltså helt enkelt låtsas vara en fånge och sitter där på samma villkor som de andra fångarna. Det här tände en idé hos den här Veronica Kellogg, så att nästa film hon gjorde en film om kvinnor i fängelse som heter Cage, då gjorde hon precis det, alltså hon valraffade som fånge. Oj. Och fick en Oscar även för den storyn, eller en nominering tror jag. Jag minns inte om hon faktiskt fick statyetten.
Jag känner att hon förtjänar en nominering bara för den här arbetsinsatsen.
Ja, men jag blev också, jag läste också på henne, ja. Och blev så fascinerad. Och så, dessutom var hon gift 4 gånger.
Jo, och något av en hårding journalist skrev Pre-Code, ja. Alltså sådana här väldigt osensurerade tidiga 30-talsfilmer. Så. Men något av en profil.
Ska tillägga om den här Ma Barker då, den dokumentära förebilden för Ma Jarrett. Om man har inspirerat både en James Cagney-film och en disco-hit av Boney M, då har man ändå åstadkommit något. Fast där heter hon då Ma Baker.
Jag tänkte ju säga det, så jag var lite osäker. Men det är det...
Ja, det är bara för att det är lättare att sjunga.
Ja,
det var okay. Inte så noga.
Nej, för jag tänkte just det. Fasen, den heter ju Ma Baker. Mm.
Ja, men det är väldigt tydligt när man hör på texten.
Okej, okay, det... jag är ju dålig på texter.
Att det är så det handlar om. När vi ändå pratar om filmens tillblivelse ska vi helt kort nämna ett sånt här namn. Han är inte en av de riktigt stora ihågkomna på det sättet som John Ford och Howard Hawks. Men den här är regisserad av Raoul Walsh som också har en egen profil.
Ja, verkligen. Och han var ju med väldigt, väldigt tidigt i filmhistorien. Han är med som skådespelare i D.W. Griffiths Nationens födelse. Det är han som spelar presidentmördaren John Wilkes Booth.
Nu aktuell i Manhunt,
ja.
På tv, i tv-serien, inte spelad av Raoul Walsh.
Nej, och Raoul Walsh, han kom igång väldigt tidigt med att regissera egna filmer. Alltså det finns en redan från 1915 som heter Regeneration, som brukar betraktas som den första långfilmen om gangsters. Nu ska man aldrig säga att någonting är den första. Och det är en fantastiskt bra film. Alltså det är otroligt. Han har spelat in den i New York i slummiga miljöer med huvudsakligen eller till stor del riktiga brottslingar i rollen. Och i rollerna, och det här känns verkligen. Och just den här realismen och att det ofta handlar om brottslingar eller framförallt att det är action. Det är mycket action och äventyr. Det kännetecknade hela Raoul Walsh karriär.
Sen det här var väl motsatsen till, om man tar de här klassiska Hollywood-regissörerna, så är väl George Cukor hans totala motsats, ja. Som var Women's Director, som han kallades, som gjorde stora klassiker för kvinnliga stjärnor. Det var inte Raoul Walsh grej.
Nej, det var det inte. Och en annan speciell grej med Walsh som väl möjligen gör då att han inte är ett riktigt lika stort namn som, ja, till exempel George Cukor eller Howard Hawks eller John Ford, det är att han var väldigt ojämn, att man märker väldigt tydligt på hans filmer när han är inspirerad som här och när han inte var det, för då kunde han verkligen bara typ ställa in skorna ungefär.
Men det är ändå slående tycker jag, därför att en av de första klassiker som vi pratade om i det här programmet överhuvudtaget, det var ju High Sierra med Humphrey Bogart, som är gjord tror jag 8 år innan den här. Den är inspelad i väldigt mycket samma miljöer. Man känner igen nästan vissa inspelningsplatser. Och det är också en gangsterhistoria i gränslandet mellan noir och ren gangsterfilm. Men den är helt annorlunda i tonen.
Och det är ju Raoul Walsh.
Det är Raoul Walsh som har gjort de här helt olika filmerna i samma genre. Därför att den är oerhört romantisk och tragisk. Och precis det du pratar om, den Bogart som du gillar. Han föds ju i den filmen kan man säga. Det är den första där han spelar en sån roll. Medan den här totala känslokylan, eller inte känslokylan är fel sagt, men hårdheten.
Bör vi inte nämna just att just i High Sierra finns ju också ett inslag som inte finns i den här. En fantastiskt gullig hund.
Det skulle vara otroligt märkligt om det fanns en gullig hund i White Heat. Det gör det ju inte. Därför att, som sagt, hårdheten är vad som betecknar den här filmen. På det sättet, det är inte den typen av dialog, men det finns den här förebåda lite grann Scorsese och Tarantino med sättet de skildrar våld och sånt.
Jo, för att den här filmen man blir fortfarande häpen över hur rått och brutalt våldet är skildrat. Och just att, ja, Cagneys rollfigur, han mördar folk helt utan anledning egentligen. Han är helt impulsiv.
Han tycker väl själv att han har en anledning i början där. Det är rånet som, precis i början av filmen så förstår man ju hur hänsynslös han är. Men han, någon säger hans namn så att...
You won't get away with the Cody.
Cody, huh? Go get the car started. You've got a good memory for names. Too good.
Ja, bra att du sa mitt namn ungefär. Och så skjuter han då så att lite inte ska finnas några vittnen. Och han gör det samtidigt också med inte ett riktigt leende, men en antydan till leende just när han skjuter ihjäl folk. Så att man fattar direkt att han är...
Det där är en återkommande grej som jag tänker på med Cagney i den här rollen, och faktiskt är en del andra också, men han driver det så långt i White Heat att det finns det här när han arbetar sig upp i någon slags frenesi och blir riktigt, riktigt farlig, så märker man att det finns en glädje i det. Han kan inte hålla tillbaka ett småleende att nu jävlar ska ni få se. Och det gör honom så extra otäck att man förstår att, ja, men han är jättearg, men det finns en mycket stark aspekt av att han njuter av situationen också. Det är så rubbat. Ska säga också tidigt i filmen när man så att säga sätter hans karaktär, det är att vid det här första rånet så blir en, ja, han som är med om sin första kupp, den unga gangsten, han blir skadad, han blir skollad i ansiktet, svårt brännskadad.
Cody, yeah, I was pretty good back there on the train, huh, Cody? Pretty good for my first job, huh?
Yeah, you were great.
You won't leave me here. You'll take me with you.
We can't take any chance of being picked up with you in the car. We'll send a doc back right away.
You couldn't let me die.
Och han överges bara, alltså senare i filmen. Han får dö, därför att, ja, men du kan inte hänga med, vi är ledsen, här har ett paket cigaretter.
Ja, Cody vill ju egentligen bara döda honom direkt. Han säger att, liksom, att ja, du ska få en specialist, för han frågar om doktor. Mm. Och då säger, ja, vi skickar en specialist, och då tänker han så att, ja, det är en annan i gänget som ska döda honom.
Ja, och alltså när vi talar om regissören Raoul Walsh, det var ju, han behövde så att säga någonting, han gjorde liksom 3-4 filmer om året, och han behövde någonting som gjorde honom engagerad, och han gillade en utmaning, alltså han gillade att samarbeta med skådisar, och den här filmen är verkligen ett exempel på att regissören Walsh och James Cagney, att de liksom triggar varandra, och filmen är, det har ju skrivits och berättats rätt mycket om den, och den är i högsta grad så att säga gjord som ett samarbete mellan dem, att någon får en idé som den andra sen utvecklar. Att en av filmens allra mest berömda scener, och det är väl den där Cagney flippar ut allra mest, det är ju den här när han sitter i fängelset och får veta att hans mamma har dött och får ett totalt utbrott. Och då var det Walsh idé att det här ska ske i en offentlig miljö, så det ska inte vara så att det är en person, att det är liksom tomt och de kommer med dödsbudet, det är lite sorgligt. Men här ska han ha så många, han fyllde en jättestor matsal i fängelset.
Han ska göra det inför publik.
Inför publik. Det var så långt som Walsh hade det, och det var Cagneys egen idé att han skulle få det här vansinnesutbrottet. Han liksom kastar sig upp och rusar över bordet och sen hoppar ner på golvet och slår ner vakter.
Det finns ju då bilder på reaktioner på de här arma statisterna. De hade ingen aning om vad som skulle hända.
Det hade Cagney inte talat om.
Hans sätt att förbereda sig, jag har också läst om det här. Han sa till Royal Walsh var att se till att det är två så här stora, biffiga killar som sitter på varsin sida om mig. Därför att då hade han redan planerat att han skulle häva sig. För det han gör är att han kastar sig upp på bordet och börjar åma sig och kasta sig fram och tillbaka. Så alltså det är nästan så här, lite exorcisten. Alltså han känns besatt. Men han behövde de här snubbarna därför att han ville häva sig upp på bordet snabbt. Så att då kunde han använda deras axlar bara som någon slags pang upp. Och här är det en av flera scener där man märker då Cagneys bakgrund som dansare. Alltså han har ju sån suverän fysisk kontroll i det här till synes okontrollerade. Alltså det är helt fantastiskt att det är åtminstone halv improviserat. Och överhuvudtaget så finns det några sådana där scener där Cagney får spela ut den här galenskapen. Och det är inte bara så där, det här utbrottet i fängelset, det är det mest fysiska. Men det finns tidigt i filmen när han får någon slags anfall av huvudvärk eller migrän. Det är så nasty, det ser ut att göra så ont.
It's going?
Yeah.
Are you sure?
Yeah. It's like having a red hot buzzsaw inside my head.
Det här är också en central grej i förhållandet mellan honom och hans mamma. Att en bit in i filmen så får man ju veta att som barn så började, ja, jag säger det helt enkelt en Cagney, för man tänker ju Cagney. Han fejkade de här migränattackerna för att få sin mammas uppmärksamhet. Och när han märkte att det funkade så blev de mer och mer verkliga. Och till slut så är de så att säga helt verkliga.
Det är en sån fin detalj att han på något sätt skapar sin egen verklighet hela tiden. Man märker på slutet så finns den här scenen, han tror ju då att den här undercover-snuten är hans nya bästa vän. Och så finns den här otroliga scenen när det avslöjas. Det händer kanske 10 minuter från slutet. När han förstår att det inte är så, att det är en snut. Och liksom hur han börjar skratta, men det är ju kungen av alla glädjelösa skratt.
A cop. A cop. How do you like that, boys? A cop. And his name is Fallon. And we went for it. I went for it. Treated him like a kid brother. And I was going to split 50-50 with a copper.
A copper? A copper. Och då tänker jag på, det finns ju en modern undercover-film, alltså Donnie Brasco, ni vet när...
Med Al Pacino
och Johnny Depp, när Johnny Depp är undercover-snuten. Men det finns en sån klar skillnad, för att där i slutet, när Pacino förstår det, då blir man ju själv berörd, för det är sån enorm skillnad av just Pacinos gangster. Han är ju väldigt långt från Cody. Cody som är liksom bara psykodåre.
Fast jag tycker lite synd om Cody ändå.
Jo, lite. Men håll med om att scenerna i Donnie Brasco när Pacino blir...
De är medgripen.
Pacino är så liksom, han är sån en loser och ömklig på många sätt. Det var ju lite nästan far-son-grej där. Så att jag blir nog ändå, jag tror du blir ändå mer berörd.
Jo, men det blir jag. Alltså om man ska se på Cody Jarretts roll, alltså han är ju liksom ett malignt fenomen som ska avlägsnas från samhällskroppen. Det är inställningen i filmen.
Och alltså det är också en rolig grej med den här polisen, för att alltså filmen handlar ju väldigt mycket om just hur polisen arbetar. Att jag hörde en beskrivning i en annan podd som snackade om den här filmen som jag tycker var väldigt träffande, att den består ungefär av två halvor. Första halvan är, som de säger där, The Cagney Insanity Show. Och sen andra halvan är polisens arbete. Och den här polisen, han kommer in ganska exakt i mitten av filmen. Och en instruktion, de har ju gjort en psykologisk profil på Cagney. Och den här smarte polisen, han blir ju lite grann som Cagneys mamma inne i fängelset. Att där är det han som masserar huvudet när huvudvärken kommer.
De har ju läst på sin freudianska psykologi 1A. Alltså det här är ju den tiden när alla filmarbetare, skådespelare, manusförfattare, regissörer började gå i psykoanalys. Och det märker man omedelbart på Hollywoodfilmer. Den här trollbunden av Hitchcock är liksom det mest, jag ska inte säga typiska, kanske det mest ökända exemplet. Därför att han kör ju verkligen in i kaklet.
Jo.
Men det finns många exempel från precis slutet av 40-talet.
Och alltså det är så att säga en sida av saken, att det här var någonting som låg i tiden. Och det var också någonting som Cagney ville göra. Att han ville liksom inte bara spela samma gangster som han hade gjort i så många andra filmer. Men en annan förklaring till att man valde att göra så här, som jag har sett spekuleras om, jag vet inte hur mycket det egentligen ligger i det, men vid den här tiden så svängde ju liksom de politiska vindarna i Hollywood rätt rejält. Att de här 30-talsfilmerna, de gjorde han just Warners, som var, jag nästan så lite vänsterinriktat för att vara ett amerikanskt filmbolag, att där är det alltid, det är så att säga samhället som skapar gangsters. Men nu 49, så är det inte så populärt längre att liksom peka på brister i samhället, utan nu går man liksom in i gangstern själv, att det här kommer från brottslingen, den här galenskapen och våldet.
Jag tycker också att det finns en känsla av att gangstergenren vid det här laget var ju ganska gammal. Alltså det hade förekommit redan på stumfilmstiden, men de filmer som man mindes tror jag på 40-talet är de som vi också kommer ihåg. Public Enemy och alla de här Little Caesar, de stora gangsterfilmerna från 30-talet. Och Raoul Walsh och James Cagney hade ju redan gjort så att säga en återblickande film som heter Panik i gangstervärlden, The Roaring Twenties, som har någon slags nostalgisk känsla. Men det känns lite grann som någon slags övergångstid från en slags brottslighet som biter i gräset här. Att de här gangstrarna som kunde åka runt och råna tåg och banker, det är liksom nej, nu finns det modern teknik och taktik och de ska besegras med moderna medel. Lite grann som cowboyen försvinner i Mannen som sköt Liberty Valance av John Ford, som också är en sån här väldigt, ett bokslut på något sätt. Det är så kul, det är så många metoder. Det man kommer ihåg är det som kallas för triangulering, som är nästan som en slags tidigt GPS-system där de sätter en radiosändare på bilen och förföljer honom så att han kan inte fly som någon Bonnie and Clyde och bara försvinna. Men det är också det här ABC-metoden att skugga bilar som de redovisar oerhört noggrant. Så att det är väldigt mycket sånt tekniskt polisarbete.
Och det är kul, alltså det är gjort på ett sånt kul sätt. Alltså inte minst just den där bilskuggningen med tre bilar inblandade, ABC. Hela det partiet är ju så, det är så häftigt gjort.
Det är väldigt pedagogiskt uppbyggt, och någonting som Raoul Walsh gör här som är lite ovanligt, där han tydligen följer den verkliga geografin exakt. Därför att det är väldigt mycket fusk på film, ifall någonting utspelas i Paris eller Venedig så är de plötsligt i olika stadsdelar i ett klipp. I det här fallet så alla adressangivelser och alla kvarter och allting när de ser på en karta, det är precis som det var och fortfarande är i verkligheten, för alla de här platserna och gatorna existerar ju fortfarande även om de har förändrats.
Suspect proceeding dead ahead on Arango Boulevard. Approaching Bakeman. Suspect turned north on Bakeman. C. Pick her up at Fairchild.
A. We'll take your position.
Apropå det där med modern teknik, nu kommer jag på att det är exakt så i Bram Stokers Dracula, om man faktiskt läser boken, så handlar det om den här gamla fursten, blodsugaren från en annan tid, som besegras av tågtidtabeller och revolvrar och just modern teknik. Det är liksom en sorts historia när representanten för en gammal samhällsordning besegras med den nya tekniken.
Alltså en sak som gör att jag tror att man känner åtminstone lite grann för den här galne Kodjärit, att man får ju faktiskt lära känna honom, man får veta någonting av honom, medan polisen Fallon, som spelas av Edmond O'Brien, som ju också är en sån där gammal klassisk noir-skådis, man får ju följa hans polisarbete väldigt noggrant. Han är med mycket i filmen, men man får ju absolut inte veta någonting om honom som person.
En grej får man veta, han gillar att fiska.
Just
i början så hade han tänkt åka på en fiskutflykt när han får det här uppdraget.
Ja. Och när du säger det, jag har för mig att han säger att han gillar blondiner också.
Det har ju inte Virginia Mayo eller Verna mycket för i filmen, trots att hon är blondin. Det här med att fiska, det tolkade jag nästan som att det var att han fiskar ju på jobbet också. Att han lurar skurkar i sina garn, därför att han, det här är inte hans första undercover-jobb.
Nej.
Förstår man.
Och sen kan man väl då tänka sig att det kanske inte är så stor skillnad. Alltså det här är ju verkligen en grej som har blivit nästan en kliché, så här kamper mellan brottsbekämpare och brottslingar. Men i och med att hans jobb så att säga är att vara infiltratör, så har han kanske inte så mycket liksom eget eller något privatliv utanför jobbet. Alltså om han nu kan glida in i ett fängelse och sitta där, det sägs ju inte riktigt hur länge han sitter där, men det är ganska lång tid i alla fall.
Jag skulle säga att ett problem, jag vet inte vad jag ska kalla det för ett problem, men man får som sagt, precis som du säger, så får man får lära känna Cody Jarrett, och man får också lära känna Verna och mamman och allting sånt där. Det betyder inte att man känner sympati, men man blir engagerad i deras öden. Och det är man ju inte riktigt i polisen. Alltså de är ganska träiga. De håller långa tal om sina olika tekniska processer, men har inte så mycket personlighet egentligen.
Nej, så är det ju. Och den här O'Brien, alltså han är en sån här noir-skådis man känner igen väldigt väl, och han fick till och med, han fick en Oscar för bästa biroll i en film som heter Barfota grevinnan. Han var liksom en populär och jag verkligen eftersökt skådis på den tiden. Och jag har aldrig riktigt förstått hur han fick alla de här rollerna, för att han är som så här, han är en smula träig. Det är inte, han är inte så intressant. Sen är han med en hel del bra noirfilmer, och där är hans roll lite grann, alltså den klassiska noirhjälten, han är ju lite grann mannen på gatan som blir utsatt för en frestelse, och där funkar han ju. Men alltså mot en så karismatisk person som Cagney så blåser han ju bort.
Men de gjorde många filmer tillsammans i och med att de båda var kontrakterade av Warners, framförallt på 30-talet. Jag tror att de gjorde, om det var 6 filmer tillsammans eller någonting. Bland annat den här Angels with Dirty Faces, den med prästen och gangsten, och där Cagney också får spela ut vilt när han låtsas vara rädd för elektriska stolen för att, så att barnen inte ska ha någon som förebild. Den typen av sentimentalt gangsterporträtt som inte flyger i White Heat.
Nej, det skulle aldrig Cody Jarrett drömma om.
Herregud, tanken på liksom, vad skulle barnen tycka? Det är inte en del av ekvationen.
Men sen är det också en rolig grej med, alltså det här är vi ju i slutet då på den här studioeran, alltså när skådespelare hade kontrakt och gjorde massor av filmer om året och man pumpade ut dem. Men alltså märkte ju Warners att det fanns en bra kemi mellan Cagney och Virginia May. Och sen kom, vi gör en film till med dem, men då är det en musikal som heter The West Point Story som utspelar sig amerikanska armén, och de liksom sjunger och dansar.
Äntligen något som hela familjen kan få se.
Ja.
En liten grej som jag inte tror vi har nämnt, va? Det är att den var ju totalförbjuden i Sverige när den kom 49. Om jag förstått rätt, jag läste någonstans att den visades först 1963 och då var den nerklippt 6 minuter.
Åh, herregud. Uh-huh. Allt det roliga höll jag på att säga var antagligen borta.
Detta enligt Bonniers filmguide. Det är som vår kompis Mårten Blomqvist gjorde en svensk version av Leonard Maltin.
Och som du kan, måste jag då informera våra lyssnare om, att när du konsulterade denna Mårten-version av Leonard Maltin så kallade du den alltid för jag kollar i Maltin.
Ja, det, jag fortfarande så säger jag nog det.
Det händer att du kollar i Maltin. Och vi där kan rekommendera Maltin-guiden.
Ja, den är jättebra. Men enligt den så totalförbjuden 49, nerklippt 63 och på bio då, vad jag förstår.
Har vi sagt vad vi kan säga om glödhet White Heat från 1949?
Ja, det har vi kanske.
Det har vi kanske, förutom att kolla in den. Den finns på Apple TV Plus och på YouTube att hyra. Och köpa, tror jag, för den som vill behålla den och se den många, många gånger. Och den var alltså i regi av Roll Walsh med James Cagney i huvudrollen. Och innan vi säger hej då så ska jag bara säga att snart kommer det en extra podd. Man kan surfa in på Svensk Filmdatabas och lyssna på den. Vi länkar på Facebook-sidan när det är dags. Och vilket härligt tillfälle att även flagga för CGs makalösa, fabulösa lista som kommer att läggas upp med alla titlar som vi pratar om och var man kan få tag på dem. Mm. Det blir lite färre titlar i det här avsnittet.
Det är ju synd, för det är så kul när det är jättemånga så att det tar väldigt många timmar.
Du gör ett sånt fantastiskt jobb. Nu måste jag säga bara helt oironiskt att du behöver inte på sätt och vis göra ett så enormt ingående jobb, men det är fantastiskt att du gör det.
Helt fantastiskt.
Och om man är så otroligt vänlig att man stöder oss med 35 kronor plus moms, då fortsätter programmet på Patreon. Och där recenserar vi då Kaptenen, italiensk film som har biopremiär och som var Oscar-nominerad minsann, regisserad av den förträfflige Matteo Garrone, känd för Gomorra.
Ja, alltså en man som i likhet med Raoul Walsh inte är ointresserad av gangsters.
Och i likhet med Raoul Walsh inte är så sentimental av sig. I alla fall så var han ju inte det glödhet som vi konstaterat, Raoul. Och på Patreon så finns också mitt och Johans samtal om Feud, Capote versus The Swans och mycket annat. Vi ses nästa månad med ett reguljärt Everdahl och Karlssons Film TV. Och fram till dess finns det väl bara en sak kvar att säga. Dels, ja, två saker. Jag skulle säga först glad påsk. Och sen förstås,
Made it, Ma! Top of the world!
Made it, Ma! Top of the world!